Psaltaren 103. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi kan stilla våra hjärtan ett ögonblick här bara i bön och verkligen be att Gud talar till oss. Därför att det är ju faktiskt därför som vi är här. Hoppas att ingen inte har förstått det, men det är ju faktiskt så att det här är inte en plats av tradition, även då traditioner kan vara fina. Men vi tror på en levande Gud i himlen, och vi tror verkligen att han talar till oss idag genom sitt ord, genom anden, och att han kan göra det också idag. Så Herre, vi ber att du välsignar den här stunden. Herre, vi ber för de här skriftställena vi delar. Vi ber för de här tankarna som vi framför. Herre, låt dem vara levande i våra hjärtan, Jesus. Låt dem tala till oss. Låt dem tränga in på olika områden i våra liv, Jesus. Låt dem förändra, låt dem förvandla. Herre, vi vill inte lämna denna plats och vara de samma. Vi vill att du ska ha vidrört oss på ett eller flera områden. Vi vill att frågor ska ha blivit besvarade. Vi vill att bördor ska ha lyfts från våra hjärtan. Vi vill att vår gemenskap med dig ska ha blivit stärkt. Och allt detta och mera kan och vill du och kommer du att göra, Jesus, när vi suckar inombords till dig och säger: Herre, tala till mitt hjärta. Vi ber för detta i ditt dyra namn. Amen. Psaltaren 103 och vers 19. Den här versen delade jag faktiskt kortfattat, eller läste åtminstone, i torsdags. Men Psaltaren 103 och vers 19. Herren har ställt sin tron i himmelen. Hans konungavälde omfattar allt. Det vill säga, det finns en tron i himmelen. Och alla vet vad en tron är. För er som är intresserade av kungahus och annat. Även om de är nu för tiden oftast maktlösa. Men liksom en tron. Någon sitter på tronen och den som sitter på tronen bestämmer. Och det finns en tron i himmelen som inte är som de jordiska tronerna. Där sitter Gud den allsmäktige, himmelen och jordens skapare, och han styr över allting. Jag menar, om vi verkligen kunde låta den versen sjunka ner på djupet i våra hjärtan, så skulle inte våra liv se ut som de gör. Vi skulle verkligen förstå att han har makten, han har förmågan. Och vi har talat om tidigare att Gud är trofast och att han är suverän och att han är trofast, vilken härlig kombination. Men att han också är barmhärtig, som vi talade om förra söndagen. Jag älskar det här liksom, att när man talar om Guds attribut och så lägger man dem till varandra, liksom de bygger på dem, därför att de här attributen konkurrerar inte med varandra. De är allihopa Guds helhet, hans totala väsen. Och jag gillar den här tanken som pastor Magnus delade när han var här för några veckor sedan, just det här att de påminner sig själva och de påminner Gud om vem han är. Ungefär som att Gud inte skulle veta vem han är. Men liksom att Gud, det är ju du som har gjort allt detta. Det är du som är trofast. Det är du som är kärleksfull. Att vi gör verkligen det. Och vi påminner samtidigt oss själva om det här. Och det är så härligt på något sätt. Och jag tänkte just på hur andra Korinthierbrevet 4:15 säger att allt är för vår skull. Allt som sker är för vår skull. Och vad jag ska tala om idag, det är Guds suveränitet. Guds suveränitet. Att Gud är trofast, ja. Att Gud är barmhärtig, ja. Men han är också suverän. Och en del människor tar det som att som en slags ödestro. Gud är suverän, liksom han gör vad han vill och liksom vi har ingenting med detta att göra. Men det är just det vi har. Det är det som är så otroligt unikt, att vi är skapade som de enda sakerna, om man nu säger så, i detta universum som är skapade till Guds avbild. Och en av de sakerna som det innebär att vara skapad till Guds avbild, det är att vi kan fatta beslut. Det är att vi kan säga ja. Vi kan till och med förneka vår skapare och vår frälsare om vi vill. Men vi kan också bejaka honom och på det sättet dra närmare honom. Det förmår inte djuren. Det förmår ingenting annat skapat i detta universum. Så Gud är suverän, men i sin suveränitet så har han gett människan en fri vilja som vi kan också ha ett utbyte med honom. Och det är fantastiskt. Och vi ska nu slå upp Saltaren 107. Saltaren 107. Och vi ska läsa verserna 23 till och med 32. 107, 23 och 32. Och vi ska titta lite grann på där några tankar. Det står så här att de som, vers 23 börjar vi, de som får ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten. De såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. Här ser vi, Gud talade. Stormen uppstod. De for upp mot himlen och ner i djupen. Det vill säga när man är på en båt. Jag vet inte om ni har varit ute i en storm. Men liksom det går upp och det går ner. Det är en väldigt obehaglig känsla. Så att de miste modet i sin olycka. De raglade och staplade som druckna. Det var förbi med all deras vishet. Vers 28. Men de ropade till Herren i sin nöd. Och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla. Och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets församling och prisa honom där de äldste sitter. Så här ser vi att Gud är med i, det här är en bokstavlig, naturlig storm. Men vi vet också att vi går igenom väldigt mycket stormar i våra personliga liv. Och vi ställer oss ofta den här frågan, är Gud bakom den här stormen? Är Gud den som har orsakat den? Eller är det människor som orsakar den? Eller vad är det egentligen? Gud orsakar stormar i vårt liv, ja. I Jakobs brev kapitel 1 och vers 2 så står det att vi ska skatta oss lyckliga när vi blir prövade på alla sidor. Och varför ska vi skatta oss lyckliga? Jo, därför att det som prövas är inte vår bräckliga mänsklighet. Det som prövas är det mått av Guds ord som har fått fäste i våran själ. Så det betyder att om jag går igenom en prövning så betyder det att jag är värdig att göra det. Det finns substans i min själ för att jag ska kunna göra det. Och därför kan vi säga att Gud är bakom den typen av prövning. Men vi orsakar också en massa stormar. Och det är det där som vi inte vill prata om. Men nu måste jag tyvärr göra det för att det är sanningen. Vi orsakar en massa stormar. Varför? Jo, därför att i Galaterbrevets kapitel 6 och verserna 7-9 menar jag. Så står det att vi sår vad vi skördar. Och det är så märkligt. Mänskligheten skriker hela tiden. Gud, låt oss vara i fred. Låt oss leva på vårt sätt. Och Gud säger, ni får leva på ert sätt. Men ni kan inte undkomma konsekvenserna av ert handlande. För så har jag inrättat denna skapelse. Nu lever ni i konsekvenserna. Ja, då anklagar vi Gud. Men ger. Gud låter oss göra vad vi vill, men vi kommer inte undan konsekvenserna. Han har satt upp spelreglerna och vi kan inte anklaga honom för att vi sen får skörda vad vi sår. Men det fungerar åt båda håll. Om jag sår i andens åker, då händer någonting underbart. Jag skördar också en andlig välsignelse. Men det finns också tillfällen då andra människors beslut gör att vi hamnar i stormar. Och jag tror inte det finns något bättre exempel på det i Bibeln än Josefs liv. Som en konspiration från hans bröder ledde till att han hamnade i ett främmande land i Egypten. Jag menar, han fick mänskligt sett lida enormt mycket. Inte på grund av sitt eget agerande och handlande, utan på grund av andra människors handlande. Men mitt i detta, vad gör Gud? Han befordrar honom till att bli den högste i hela Egypten efter farao. Så det betyder inte att Gud inte rådde över omständigheterna. Men rent mänskligt sett, ja, mycket lidande, mycket stormar orsakas av andra människor. Det läser vi om i första Mosebok 37, kapitel 37 till och med kapitel 50. Men det finns också tillfällen då vissa stormar tycks vara direkt demoniskt inspirerade. Ett exempel på det hittar vi i Markus kapitel 4. Markus 4. Och versarna, vers 35 och sen hela vägen fram till kapitel 5, vers 20. Så Markus 4, 35 till Markus 5, 20. Och det är alltså Jesus och lärjungarna, de ska åka över Genesarets sjö. Och på andra sidan sjön så finns det en demonbesatt man. Och vi vet vad som hände. Han blev befriad ifrån sin... alltså det här förtrycket som han levde under på grund av den här demonbesättelsen. Och när de åkte över så stod det att havet, det uppstod en enorm storm. Och vi ser detta många gånger, liksom att Gud har någonting för oss bokstavligen, eller oftast billigt talat, på andra sidan sjön. Det vill säga, vi måste i livet transportera oss till en plats där Gud ska använda oss på ett visst sätt i en viss kapacitet. Men på vägen dit så blir det ett motstånd från fienden. Och det har vi ett exempel på där. Så, vad ser vi? Jo, vi ser att det finns stormar av olika slag. Gud orsakar vissa direkt. Andra orsakar vi själva på grund av våra beslut eller vår olydnad eller vad det nu kan vara. Men ibland är det andra människor som vi inte kan råda över omständigheterna, men det är de som gör att vi råkar ut, hamna i de här stormarna. Men de kan också vara rent sataniskt eller demoniskt betingade. Så det är intressant. Vi kan slå upp andra Samuelsboken 11. Andra Samuelsboken 11. Där hittar vi David, och det är en intressant berättelse som har mycket praktiska saker att lära oss. Okej, andra Samuelsboken 11 med början i vers 1. Följande år, vid den tid då kungarna brukade dra ut i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. De förgjorde ammoniterna och belägrade Rabba, men David stannade kvar i Jerusalem. Här har vi intressant. Vad är det som är fel i den här versen? Vad är det som inte stämmer här? Jo, det är att David skulle ha lett sin här. Och vad han gjorde, det var att han stannade istället hemma från detta. Det vill säga, han var inte på den plats han skulle vara. Han sa, men Joab, du tar hand om det här. Och jag betvivlar inte nu att Joab inte var tillräckligt kapabel som överbefälhavare. Men David skulle ha varit med dem. Därför att kungarna skulle vara med sitt folk. Och det var han inte. Vers 2. Då hände det. Det är intressant. De viktigaste orden, jag brukar alltid tänka att de viktigaste orden i Bibeln, det är de här riktigt långa som man tittar i ett lexikon. Och det är sådär 10 sidor bara med definition på de här orden. Liksom vad de kan betyda om de står i den och den formen och i samband med det och det ordet och så vidare. Men de viktigaste orden, det är ofta de här små orden som binder samman. Så då händer det. Just det, då. Det lilla ordet är väldigt viktigt här. Det vill säga, detta som vi nu läser om hände då på grund av att han stannade hemma från striden. Så då hände det sig en kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset, att han från taket fick se en kvinna som badade. Kvinnan var mycket vacker. Okej, här har vi det. Direkt blev han distraherad. Direkt kom det en frestelse. Och det var ingenting som Gud tvingade på honom. Det var inte ens något sataniskt. Det var inte någon annan människa som tvingade honom in under några omständigheter. Det var han själv som i olydnad mot Gud inte ville gå med sitt folk. Och i det ögonblicket, då hände detta. Det vill säga, där fanns det ett tillfälle för hans hjärta att bli distraherat. Och i vers 3, David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hittiten Uria, sade man. David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne när hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Men kvinnan hade blivit havande och hon sände bud till David och lät säga, jag är havande. Intressant, väldigt intressant. Så David stannade hemma från striden. Varje dag så får jag berättat det här tidigare kanske, men pastor Matti började för några månader sedan att skriva en sån här liten, väldigt kort morgonandakt. Och det kan ibland bara vara bokstavligt talat bara en mening, men ofta är det en 3-4 meningar, någon bibelvers och så vidare. Väldigt sådana här, ska jag säga, djupa tankar, men ändå enkelt förklarade, som liksom träffar rätt i vardagen, man känner igen sig. Och han sa bara så här en gång, att om vi inte bygger en kyrka i Jemen, då kommer vi inte att ha några problem med kyrkan i Jemen. Med andra ord, det är klart att om vi inte har någon kyrka, då har vi inga problem. Och det är så med mycket. Jag kan liksom undvika en massa saker. Och då har jag inga problem. Så att, så enkelt är det. Och jag glömmer aldrig det här. Han kanske har predikat om det här vid flera tillfällen. Men jag minns det bara från Finland sedan många år tillbaka. Men pastor Kjalle predikar från Ordspråksboken 14 och vers 4. Ordspråksboken 14, 4. Det står att utan dragdjur, det vill säga oxar eller vad det nu kan vara, blir krubban tom. Det vill säga den plats i ladugården där oxarna normalt sett står, den är ju tom. Så det finns ju ingenting som jag behöver, om man talar ren svenska, mocka efter dem. Jag behöver inte liksom städa efter de här djuren. Men oxars kraft ger riklig skörd. Det vill säga, jag kan välja att ha en tom ladugård. Det finns inga djur. Men det betyder att åken blir inte plogad. Åken, eller plöjd kanske det heter. Det betyder också att det blir ingen skörd. Det blir ingen mjölk. Det blir inga ägg. Det blir ingen ull. Det blir ingenting. Jag har ingenting att göra. Men det är just det här att med arbetet med utmaningen så kommer det också någonting välsignat. Det vill säga, det ger en riklig skörd. Och det där är en princip som är väldigt intressant. Men han stannade hemma. Han tänker, ja, men visst, vad skönt. Liksom, jag behöver inte gå. De får göra jobbet här åt mig. Och då såg han Batseba. Där började stormen. Och det är alltid så att när vi inte är fokuserade, då blir vi distraherade. Och en annan sak som jag lyssnade var någon gästtalare, någonting som var i kyrkan i Baltimore, men pastor Kjaller delade som en liten intro bara här, det är någon vecka sedan eller någonting, och jag råkade höra, men han pratade om våran sommar, och han sa, när jag var i Ungern så människor talade alltid om sommaren. Liksom, det är min sommar, det är min semester, jag ska göra det och jag ska göra det och jag ska göra. Men han sa, byt ut det lilla ordet, min sommar, mot Guds sommar. Det vill säga, lämna sommaren i Guds händer. Planera och prioritera som om Gud är verklig. Inte så att, aha, nu inträffade sommarlovet, aha, nu börjar min semester. Då får Gud också vara stå åt sidan här en stund. Det är Guds sommar. Och sen sa han också, om du har en hund, Det är inte min hund, va? Det är Guds hund. Och det är just detta liksom, att vad Gud än har gett oss, vad vi än har, om vi sätter in den här lilla, det här lilla ordet Guds hund, eller hans semester eller sommar, då blir det en helt annan sak. Men Gud säger, David säger, men det här är mina trupper, det här är mitt land, det här är min tron, det här är mitt palats, det är mitt liv, jag behöver inte gå ut. Men Gud säger, men vem har gett dig allt detta, David? Du ska vara med ditt folk. Och det var han inte, och det var där hans problem uppstod. Och ni förstår att det här är en princip. Jag hugger inte på David. Jag tycker alltid det är så synd om David och Paulus och alla de här. De ska alltid få en massa liksom. Nu tror jag inte de lider så särskilt mycket i sin uppståndelsekropp. Förhärligade. Men det måste vara lite jobbigt att höra det. Men tänk på det. En annan fantastisk man som absolut är en av mina favoriter i Bibeln. Det är Jona. Jona bok. Alltså, det finns många humorprogram och humoristiska ställen man kan gå och liksom läsa. Men jag tror inte någonstans man får ett bättre skratt än när man läser Jona-bok. Därför att han är så fantastiskt underbar. Inte därför att jag tycker att han är den värste av syndarna. Men därför att jag känner igen mig själv så fantastiskt mycket i honom. Gud säger någonting. Gå dit och gör det där. Och jag säger nej tack. Jag tar åker åt andra hållet. Om ni tittar på en karta geografiskt, var Jobb befann sig. Och så tittar ni var Nineve låg. Och så tittar ni vart han ville åka. Det vill säga till Spanien. Så om man tittar på Medelhavet och Mellanöstern, den delen av världen. Så han åkte i exakt motsatt riktning. Exakt. Så långt bort i den kända världen som man kunde komma från det som Gud ville. Eller den plats Gud ville han skulle vara. Hur gick det? Ja, det uppstod en storm. Vem orsakade stormen? Satan? Gud? Andra människor? Jonas egna beslut? Ja, ni får välja själva. Men uppenbarligen hamnade han i en otrolig storm. Men den här stormen var ju ganska fantastisk, för alla de här som var ombord på båten, de började att säga, men vad har vi gjort liksom? De började ropa till sina gudar, och till slut så säger Jona, ja men det är mitt fel alltihopa. Han visste vad det här var som hade orsakat det här, så släng mig över bord så blir allting bra, ganska drastiskt. Så gick han och gjorde det han skulle. Glad i hågen liksom. Haha, Gud har liksom visat mig hur jag ska göra. Jag ska aldrig göra så här mer. När han var en riktig surpuppa. Han gick och han gjorde det han skulle. Och resultatet uteblev inte. De omvände sig. Och ändå så satt han och surade över detta. Och vad var det han surade över? Att Gud var en nådesfull Gud. Jag menar, hallå. Är det det vi har problem med? Ja, uppenbarligen är det. Att Gud ger nåd till dem som vi inte tycker borde få nåd. Det var hans problem. Det var exakt det som var fariséernas problem. De såg Jesus gå omkring och hela och hjälpa människor som de inte tyckte var värda det. Och därför blev de sura och ville döda honom och gjorde det bokstavligen talat. Nåd är uppenbarligen väldigt farligt och kontroversiellt. Och det här var intressant. Så Gud har inga favoriter. Han prövar alla och han välsignar alla. Men det här är en fantastisk. Så varför kommer då de här stormarna? Varför tillåter Gud att stormar händer i våra liv? En anledning är för att få vår uppmärksamhet. Och det är inte lätt. Jag kommer ihåg en gång en person blev inbjuden till dem och de gick igenom en sak i sitt liv och de sa, men varför går jag igenom det här? Och varför går min familj igenom de här sakerna? Och jag sa liksom att jag kan inte svara på den frågan. Det är bara Gud som har svaret. Men vad jag vet, det är att Gud vill få vår uppmärksamhet. Och han tvekar inte att ta till drastiska metoder. Det är mycket bättre att Gud får våran uppmärksamhet i den här tiden än att jag går genom detta livet utan de här stormarna och sedan upptäcker att jag har missat allting. Så att få vår uppmärksamhet. Men det är också att leda oss till omvändelse. Att leda oss till omvändelse. I Romarbrevet 2:4 så står det att eller föraktar du hans rika godhet, hans mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Och ibland är det så att en storm är faktiskt Guds godhet. Man säger, men det är väl inget gott i en storm? Det är väl ingenting som, varför skulle en god Gud göra det? Jo, därför att han vill leda oss till omvändelse. För ett antal år sedan så hörde jag att en gammal arbetskamrat till mig hade drabbats av en svår sjukdom. Och det här ledde så småningom till att han avled förra sommaren. Han var på begravningen. Och jag vet lite detaljer, inte mycket. För jag besökte honom ett antal gånger och så vidare. Men jag vet att den stormen som blev i hans liv på grund av detta ledde till att han kom till tro. Och nu är min fråga till er och alla andra. Var det värt det? Är det värt att ha ett bekymmersfritt liv och sedan gå in i evigheten och ha missat vad det handlar om, nämligen frälsningen genom Jesus Kristus, men också att tjäna honom, leva med honom och vara en lärjunge till honom? Eller är det värt en storm som för oss till den platsen där jag finner honom som frälsare? Och det gjorde den här mannen. Han hade ett klart och tydligt vittnesbörd inför människor. Och inte bara att han kom till tro, men han berättade också om det för andra människor. Så stormar är för att få vår uppmärksamhet. Det är också för att leda oss till omvändelse. Men det är också att forma oss till sin avbild. Att forma oss till sin avbild. I Romarbrevet 8, 29 och 30 så talas det om att Jesus är den förstfödde bland många bröder, bland många syskon. Och jag tänker just det där, liksom, i Johannes 1:18 står att han är den enfödde, och i Romarbrevet 8:29 står att han är den förstfödde. Och det är intressant att han går från att vara den enfödde, då finns det ingen annan, men när jag är förstfödd, då finns det också någon som är nummer två, nummer tre, nummer tusen, nummer en miljon. Det vill säga, han är den förstfödde. Han i egenskap av den andra Adam har vunnit seger över döden. På grund av det så har han fått en uppståndelsekropp. På grund av det så kan alla de som tror på honom övervinna döden och få en uppståndelsekropp och leva i all evighet i gemenskap med Gud, sin skapare. Och han vill forma oss till sin avbild. Det vill säga att hela detta liv handlar om att forma oss till att bli lika honom. I 1 Johannes 3:2 står det att vi vet ännu inte vad vi ska bli. Det vill säga vi är redan någonting, men vi kan inte se det och förstå det. För vi lever fortfarande i en fallen värld med en kropp som fortfarande är föremål för döden. Men när den kroppen inte längre begränsar oss och vi får en uppståndelsekropp, då kommer vi att se vad vi redan nu har blivit gjorda till att vara. Fantastiskt. Omforma oss i sin avbild. Och sen slutligen utrusta oss för att tjäna honom. Vi kan titta i Andra Korinthierbrevet 1. Andra Korinthierbrevet 1. Här skriver Paulus vers 3 till och med 11. Han säger, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Till liksom Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidande som vi. Och det hopp vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att ni delar våra lidande, så delar ni också den tröst vi får. Bröder, jag vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp att även i fortsättningen rädda oss. När också ni hjälper oss genom er förbön, så kommer många människor att tacka Gud för oss för den nåd vi har fått. Så här ser vi all tröst Gud. Han utrustar oss för att tjäna honom. Det är intressant att tänka på att när vi blir äldre, det är en liksom sån här hemsk tanke, vi blir äldre och vi tittar på dem som är unga och vi är avundsjuka på dem, de har livet, men vi har också varit unga en gång, och om ni inte tror mig, de som är unga idag kommer väldigt snart att bli gamla. Tiden går väldigt, väldigt fort. Ja, så är det liksom. Helt rätt. Men så är det. Så ja, njut av den tiden. Men vet ni, det är också fantastiskt att bli äldre. Därför att man ser tillbaka på sitt liv. Man ser tillbaka på de här stormarna. Och om jag kan undvika att bli bitter i detta livet. Om jag kan undvika det. Och det är inte alla som kan det, tyvärr. Men om vi kan göra det, då är det någonting väldigt stort. Vi kan reflektera över stormarna. Vi kan se Guds trofasthet. Och vi kan ha en tjänst för andra människor som går igenom samma sak. Och jag avslutar med en tanke från Jesaja 55. Och verserna 8 och 9. Det är kända tankar. Men de är så tänkvärda att de förtjänar att bli lästa. Jesaja 55 och verserna 8 till och med 9. Mina tankar, det vill säga Guds tankar, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket högre som himmelen är över jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Är det inte fantastiskt? Jag tänker på hur detta, det är så vanligt just det här liksom, att vi ser på våra liv, vi analyserar våra liv, och vi initialt har ett hopp och en förväntan att Gud ska verka i en situation. Och vi är lite entusiastiska, jag har bett liksom, men sen dröjer svaret. Och vad gör vi? Ja, vi går ut och agerar på egen hand. Gud sa till Abraham, Abraham, du ska få en son som kommer att ärva allting. Men jag är för gammal. Nej, men det spelar ingen roll, du ska få en son. Lita på mig, jag har sagt det. Okej, bra, härligt, ska få en son. Sen skrattade de lite, frun och han tillsammans. Det här kommer inte att funka. Och vad gör han? Han går ut och försöker att hjälpa Gud. Och det är det vi ofta gör. Och det är då som vi egentligen ställer till mer problem än vad vi hade innan. Det vill säga att vi får stormen att intensifieras. Men mina tankar är inte era tankar. Gud säger till Israel som var i fångenskap när de sa de här, när han sa det här till dem. Han sa, när tiden är inne, då kommer svaret. Men när är tiden inne? Ja, det kan jag inte avslöja just nu. Ja, men jag måste veta så att jag vet hur jag ska agera så länge. Jag sa, nej, jag kan inte avslöja det. Men jag kan avslöja så mycket som att ni kommer att bli befriade. Och när det sker så kommer jag att ha arrangerat omständigheterna i andra människors hjärtan och hela världen så att jag blir maximalt förhärligad. Och det är det som är grejen. Gud verkar inte bara i våra hjärtan. Så jag tar tur med den personens hjärta nu. Okej, men Gud, det kan du göra väldigt snabbt, jag vet. Men du ska också ta tur med mitt hjärta. Och det brukar ta lite längre tid, tyvärr. Och sedan så är det en massa andra människor som är involverade i situationen som jag kanske inte ens är medveten om att de är involverade på ett eller annat sätt. Och de ska också få del av bönesvaret så att Gud blir absolut maximalt förhärligad. Detta är Guds suveränitet. Och det tar tid. Ja, men varför behöver Gud tid på sig? Han behöver bara knäppa med fingrarna så blir det bra. Jo, men han har också människornas omständigheter att jobba med. Så det är därför som det tar tid. Och han prövar också vår tro under tiden. Och det här är några tankar runt Guds suveränitet. Och jag tycker bara det är så härligt. Och jag tror ingen här kan säga att jag aldrig varit i en storm. Jag tror heller inte någon kan säga att jag vill gärna vara i en storm. Och jag tror ingen här kan frimodigt säga att nej, jag vet att jag aldrig kommer att hamna i en storm. Vi vet att detta är en verklighet och vi vet att det finns olika anledningar. Vi ser i skriften att Gud ibland talar och stormen uppstår. Vi ser ibland att det är demoner som är involverade och helt enkelt får tillåtelse att röra upp omständigheter och situationer. Vi ser också att andra människor som har makt över oss av olika anledningar har möjligheter att försvåra för oss i det här livet. Och Gud tillåter det under en tid. Men vi ser också att väldigt många av de stormar vi är i, de är orsakade av oss själva. Men oavsett vad som är fallet, oavsett vad som är fallet, så säger Gud, jag har några anledningar, en massa anledningar. Men en är att få er uppmärksamhet. Och det får han i stormen, garanterat. Han säger det är också att leda till omvändelse. Om vi är stadda på fel väg. Och det är också till att omforma oss till hans avbild. Det kommer vi aldrig att ångra. Att vi fick extra lager med härlighet lagda till vår själ som vi kan njuta av i all evighet. Och för att utrusta oss för att tjäna honom i den här världen. Och det gör vi så mycket effektivare. Tänk vilken tjänst Paulus hade. Men tänk vad han gick igenom. Men han sa, det är värt det. Om jag kan trösta någon i en situation, ja då var det värt allt det här. Och det är fantastiskt. Så Guds suveränitet är någonting som vi kan meditera över. Och verkligen bli välsignade av. Och det är inte en ödestro. Tvärtom. Det är motsatsen till en ödestro. Det är en personlig Gud som har... som är suverän, men han inkluderar oss i allt vi gör och allt är för vår skull. Herre, vi tackar dig för det som vi har tänkt och delat och förkunnat denna söndag morgon. Enkla tankar runt din suveränitet Jesus. Och Herre, vi vet och ser många stormar. Kanske stormen är i vårt eget liv just nu. Kanske stormen är i någon annans liv och vi ser på, känner oss hjälplösa. Vill gärna gripa in, men kanske vi inte kan. Kanske vi bara förvärrar saker om vi gör det. Men oavsett vad som är fallet och oavsett vad som har orsakat den här, så är du trofast. Du älskar oss. Det är för vår skull. Och du vill göra någonting underbart i oss, genom oss, med oss. Och vi ber just nu för dem som lyssnar också på internet att kanske du är i en storm. Kanske du inte känner Jesus Kristus som din personliga frälsare, men det händer saker i ditt liv. Gud har arrangerat det för att få din uppmärksamhet. Uppmärksamheten på att det finns en levande Gud i himmelen och att vi är syndare. Och att vi behöver bli återupprättade i vår relation med denna levande Gud. Och detta kan bara ske genom Jesus Kristus som blev en människa. Gud i köttet. Genom Jesus Kristus. Du tog all synd på din kropp. I din kropp Jesus. Du dog. Du blev straffad för vår skull. Står det i Jesaja 53. Och här är vi ber just nu. Att de som lyssnar på internet, lyssnar på den här predikan. Du skulle ta emot detta. Bjud Jesus in i ditt hjärta. Säg, jag är en syndare. Jag behöver bli förlåten. Jag tar emot dig Jesus i mitt liv. Jag tror på ditt fullbordade verk. Jag tror på det du gjorde på korset. Att det var för min skull. Att jag får syndernas förlåtelse. Genom den enkla tilliten och tron på att du gjorde det för min skull. du bad den bönen, så kan du också räkna dig som ett Guds barn. Det står i Johannes 1:12 att alla de som trodde gav han rätten att bli ett Guds barn. Vi har rätten att kalla oss Guds barn när vi tror på dig. Och vilken förmån. Tala till oss nu Jesus och bygg upp oss i ditt dyra namn, Herre. Amen. Ja, vi kör en...